Jag kom att tänka på när jag lyssnade till rapporterna från lägren att en av mina första lägerupplevelser var ganska traumatisk. En ledare bad mig att sjunga på lägerbålet. Och jag gick fram och jag sa, jajamensan, det kan jag göra. Så där står jag, en ung tonåring, och sjunger Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Och så i den gamla, man har ändrat lite på texten, där stod det i slutet på första versen, Hult dess lilla del av fröjd och smärta. Ni äldre kommer ihåg det. Och våran pastor hette Hult. Så jag sa det, jag stannade upp i sången och sa, ja men så kan man väl inte sjunga. Kan inte sjunga om vår pastor. Och alla började gavskratta. Så jag fick gå ner och sätta mig igen. Så det var min sångdebut på ett lägerbål. Men det var inte det jag skulle prata om idag. Utan temat idag, vad säger Bibeln om vila och prestation? Och då tänkte jag genast på det här ordet. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Och så har vi ju en ambition här i kyrkan att liksom öka bibelintresset och bibelläsningen. Så nu tänkte jag ge er ett tips. Och ska vi se om vi kan få... Då är det frågor man kan ställa till texten. Alltså alltid när ni läser Bibeln så ställ de här... Det kommer tre frågor här. Och det första är, vad är glädjebudet i den här texten? Vad är det som är de goda nyheterna i texten? Och det andra är, vad är trösten i den här texten? Och vad är inbjudan i texten? Och inbjudan är ju ett annat ord för, ja men det här vill jag sträva efter, det här vill jag implementera i mitt liv. Det här vill jag ta till mig som Jesu lärjunge. Så när du läser bibeltext, vilken än det kan vara, om det är en av Jesu liknelser eller en text ifrån Paulus brev eller Petrus brev, eller så försök att liksom se, ja, men vad säger den här texten till mig? Vad är det som är glädjebud? Och om vi tar en sån här snabb lektion här, vad är glädjebud i den här texten? Vad tycker ni? Förlåt? Han skänker oss vila. Något mer? Ja, Kristina. Ja. Och jag tänker på kom till mig, att vi får komma till Jesus. Hans famn är alltid öppen på något sätt. Vi behöver inte kalla på honom på något sätt eller åka någon annanstans. Utan Jesus står där hela tiden och säger kom till mig. Han säger det innan vi har bett, innan vi har läst, innan vi har sjungit. Han är där och möter oss och säger kom till mig. Var du än är i livet. Och trösten kan ju vara, jag ska skänka er vila. Att han vill liksom ge oss vila. Och inbjudan är ju, lär av mig. Lär av mig. Jesus bad mycket. Det står i Lukas 11 att han gick till ett ställe och bad. Han gav lärjungarna ett gott exempel, ett sånt gott exempel så att lärjungarna sa, Herre, lär oss att be. Vi förstår att det här är viktigt. Lär oss att be. Ni ska få en övning på slutet också som ni kan ta med er hem. Men det är viktigt är att liksom tipsa varandra om, så här kan man läsa Bibeln och ställa lite frågor till texten. Vad betyder det här för mig i mitt liv, där jag står, där jag finns? Vi sa ibland när jag gick och läste till pastor på missionsskolan och vi skulle ut som pastorer, att näst efter att förlora tron så är det att förlora sin almanacka det värsta som kan hända. Alltså vi har planlagt det mesta. Vi är uppbokade, allt är inrutat. Och jag håller på att säga, särskilt som pensionär, så är vi väldigt upptagna. Och det finns ju allt fler som upplever både stress och utbränning. Och jag själv gick igenom en sån period för ett antal år sedan. Där jag liksom kände att nu var batterierna slut. Det var bara för mycket just nu. Och så kan det vara liksom på ett personligt plan. Och plus allt detta kommer ju också det som händer i vår värld, som gör oss stressade det också. Jag tänker på konflikter, krig, naturkatastrofer, jordbävningar, svält. Ja, det finns, listan är lång, som också tär på oss. Och då behöver vi på något sätt en fast punkt i tillvaron. Någonting som vi kan vända tillbaka till. Och jag tyckte det var så fint det du delade, Kristina, om hur du upplever det med handen som bär dig. Ibland så hör vi, eller ganska ofta på radion, så hör vi ju Miss Li sjunga. Förresten, hon var dagbarn hos oss när hon var liten. Ja, det är bara en sån här parentes. Ifrån Borlänge. Hälsa Gud, skriver hon ju om. Att jag behöver lite framtidstro. Någonting som ger mitt arma hjärta lite lugn och ro. Du kan hälsa Gud att vi behöver bara lite hopp. Lite mindre krig och svält och fattigdom och hat och sånt. Varför är man här om livet är en enda misär? Ja, kan du hälsa Gud det här, säger hon till Jesus. Och en annan sång som hon har skrivit, Instruktionsboken. Jag har letat under stenen, bakom trädet bredvid huset. Jag har sprungit flera mil, jag säkert 1000. Men jag har ännu inte lyckats hitta det. Tagit tåget till Berlin och jag har festat hela natten. Sköljt ner lyckopillerna med heligt vatten. Men ingenting har ännu fått mig att bli hel. Det är ett uttryck för sökande. För längtan att hitta den där fasta punkten i tillvaron. Och så tänker jag också att även vi som kristna kan uppfattas, att vi kan uppfatta det kristna livet som också som stressande. Jag räcker inte till, jag når inte upp. Jag orkar inte ställa upp. Läsa Bibeln, be. Så kommer Betania på det, att man ska ställa upp där också. Det blir för mycket. Ja, jag behöver någon motvikt mot det. Vi behöver en motvikt som gör så att vi kan hitta balans. Jag tänkte på en sån här gammal våg när jag förberedde den här predikan. Ni vet att lägger man för mycket i den ena skålen så väger den ner och det blir... men det gäller att hitta någon slags motvikt som väger upp så att det blir jämvikt. För om det blir för mycket i den ena skålen utav stress, av jäkt, sociala medier, vad det än är, så klarar vi inte av livet. Vi behöver en fast punkt i tillvaron som bär. Någon har sagt så här, att utan ett hållbart centrum så blir allt annat periferi. Och jag tycker när man ser Jesus och läser om Jesus, han hade liksom ett tydligt centrum, sitt fäste i Gud. Min far, säger han. Och han lärde oss att be den bönen som börjar med Far, du som är i himlen. Det var liksom den fasta punkten. Jag har ju erfarenheter som kanske inte så många har, men erfarenheter utav en hamn. Tänk att ha varit ute på Nordsjön en hel vecka och gungat upp och ner. Motorn har varit igång hela dygnet om. Vi har jobbat, vi har slitit. Och så kommer man till en hamn. Kan ni sätta er in i en sån bild? Där man liksom känner att allt blir tyst och stilla. Och man får förtöja vid en kaj och känna att ja, friden lägrar sig. Man upplever en fast punkt på något sätt. Det blir tyst och stilla. Finns det en sån hamn för en människa? Är det möjligt att hitta den fasta punkten? Och kan man mitt i en storm ändå känna ro och vila? Trots omständigheter. För Jesus säger ju inte att vi ska fly bort ifrån världen med allt vad det innebär. Utan han ger oss en fast punkt mitt i livet där vi finns. Och så kommer jag att tänka på mina farbröder och min far när jag förbereder den här predikan. De ser ut så här. Tre fiskare. Det är Holger till vänster. Det är Torsten på mopeden och pappa på flaket. De tre har varit ihop, eller var ihop så gott som hela sitt liv. De började fiska när de var i tonåren på sin fars båt. De levde ihop mer än vad de levde ihop med oss som familjer. De var tillsammans under hela veckan. Och det var ju väldigt intressant att studera de här tre i närbild, håller på att säga. Och så jobbade de och kom hem på lördag från fisket. De varit ute en hel vecka. Och så på söndag, vad gör man då? Jo, då går man till missionskyrkan. Och så kommer de från varsitt håll. Torsten från ena hållet, Holger och pappa från ett håll. Och vad gör de då? Jo, de tar varandra i hand och hälsar. Och den hälsningen, man kan skratta åt det och le åt det, men den hälsningen sa något mycket mer. Nu lägger vi veckan bakom oss. Nu går vi in och hämtar kraft. Nu går vi in till vår fasta punkt i livet. Nu går vi in och tar in Guds ord. Nu går vi in och firar gudstjänst. Och gudstjänsten blir ju någon slags mötesplats för mig med mitt liv. Allt det jag är, allt det jag har. Och möta Guds nåd och barmhärtighet. Att finna vila för sin själ. Att finna den där fästpunkten, den där hamnen som man så väl behöver. Varje söndag så inbjuds vi till gudstjänst och vi är här idag. Vi inbjuds att lägga ner vårt arbete och istället samlas till gudstjänst. Och genom att vi gör det så placerar vi våra liv i den stora bibliska berättelsen. I Guds stora berättelse om världen, om skapelsen, om våra liv. Vad det är att vara människa. Vad det är att ha kontakt med det som är vårt ursprung, vår identitet. Vi prisar Jesus för vad han har gjort för oss. Att han är uppstånden och mitt ibland oss. Vilken fantastisk hamn att komma till. Vi firar sabbat. Och varje sabbat är ju en påminnelse om den stora sabbaten, den kommande sabbaten. Då historien ska fullbordas och allt skapat slutligt ska få vila ut i full gemenskap med Gud. Det är det vi håller på med nu när vi möts till gudstjänst. Och jag tänker så här, att det vi gör idag att fira gudstjänst, det är en enda stor körövning för en jättekonsert som vi aldrig har hört maken till en gång ska hända. Då folk från alla länder och språk ska samlas till en stor körfestival i lovsång och tillbedjan. Och nu håller vi på att öva vad det är att vara människa. Och det är svåra stycken att lära in. Livet är inte alltid så enkelt. Men därför kommer vi med tacksamhet och glädje till en sån här enkel samling där vi får liksom påminna oss om att vi är en del av en stor berättelse som handlar om vad Gud vill med oss och med den här världen och med hela skapelsen. Vi är en församling. Jag brukar ju skriva predikningar ganska ofta och ordet församling kommer upp. Ibland blir det förslamning. Och ibland blir det försmalning. Och ibland blir det församling. Och oftast blir det församling. Ja, församlingen kan vi ha åsikter om. Och vi lider när den lider. Men det är någonting stort som vi är med om. Vi församlas om en jättestor fest. Vad är då, ja, den bibliska berättelsen eller Guds stora berättelse som vi lägger våra liv till? Det handlar ju om Guds handlande med världen och allt skapat. Ja, det här är att fira gudstjänst. Det var bilden, David, var är du? Där sitter du. Det var den jag skulle ha när jag talade om gudstjänst. Så här hoppas att ni har sett församlingsordningen, den reviderade och färdiga. Hur många har läst den? Det är några som räcker upp handen. Jag tycker den blev väldigt bra. Och jag tog med ett utdrag. Alltså det här är den stora berättelsen som vi lägger våra liv till. Det här är vår hamn på något sätt som vi knyter an våra liv till. Den talar om Gud som skaparen. Den talar om att Gud har blivit människa i Jesus Kristus. Och den talar om den heliga ande som är livgivaren, som ger oss liv och ger oss kraft och gåvor att använda. En bra sammanfattning utav att ja, men det är det här vi lägger våra liv till. Det här är en av våra fasta punkter i tillvaron som vi knyter upp våra liv till. Gud skaparen som till sitt väsen är kärlek. Jesus Kristus, frälsaren eller räddaren, befriaren som är enda vägen till Gud. Och den heliga ande, hjälparen, som bor i oss, som alltid är med oss var vi än är. Det är inte så att den är här nu och sen lämnar oss inför morgondagen, utan den är med oss alla dagar. Och det mest uppseendeväckande i den här berättelsen är ju att Gud väljer en smärtsam väg för att besegra det onda i tillvaron. Vi tycker ju att Gud som har all makt kunde fördriva ondskan, utplåna den och förinta den utan att behöva gå en sån smärtsam väg som han gjorde. Men våld besegrar inte våld. Och ondska förintas inte genom ondska. För våld finns inte hos Gud som är kärleken. Så talet om korset omvärderar vår syn på vad som är starkt och svagt, vad som är stort och litet. Det omvärderar vår syn på vad makt är för någonting. Och det är det vi bekänner oss till. Det andra uppseendeväckande i berättelsen om Guds stora berättelse är ju att den som dödas, alltså Jesus, visar sig vara sann, rättfärdig och oskyldig. Den oskyldige dör istället för den som är skyldig. Det är ju helt uppåt väggarna. Det sker alltså någon slags positionsbyte där den oskyldige tar den skyldiges plats. Det är nåd. Det är barmhärtighet. Det är kärlek. Och det är detta vi firar i en gudstjänst. För vi har förstått att Guds kärlek nådde oss en gång. Jesus uppstod, dog och uppstod för mina synder. Och därför kan vi mötas, lovsjunga, tacka och be. Och sen sändas ut för att berätta för andra var hamnen finns någonstans. Paulus skriver i första Timoteusbrevet: jag mötte förbarmande. Jag mötte förbarmande. Jag tycker det är ett så fint uttryck. Han beskriver hur han var en hänsynslös förföljare och så vidare. Men jag mötte förbarmande. Jag mötte Guds nåd. Så låt mig få beskriva hur den här hamnen ser ut. Vad vi får lägga till vid. Och låt mig få använda en text som Paulus beskriver, eller en bild som Paulus använder. Och nu ser jag att alla har biblar med sig. Så därför så går vi till sidan 1122. Romarbrevet 5. Har vi tillräckligt med ljus här inne så ni ser? Det är en liten text, men Romarbrevet 5. Bara ett exempel på hur Paulus använder en bild för att beskriva vår position. Romarbrevet 5, och jag läser från vers 12. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade. Redan före lagen fanns alltså synd i världen, men synd räknas inte där det inte finns någon lag. Ändå härskade döden från Adam till Mose, också över dem som inte gjort sig skyldiga till en överträdelse som Adams. Och Adam motsvarar honom som skulle komma. Men överträdelsen kan inte jämföras med nåden. Om alla dog genom en endas överträdelse, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd. Nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Och följderna av en enda mans synd kan inte jämföras med denna gåva. Ty domen följde på vad en ensam hade gjort och blev fällande. Men nåden följde på mångas överträdelser och innebar ett frikännande. Om en enda mans överträdelse betydde att döden fick herravälde genom denne ende, så ska nu istället det som blir rättfärdiga genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, Jesus Kristus. Alltså, liksom en endas överträdelse ledde till en fällande dom för alla människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för alla människor. Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så ska en endas lydnad göra alla rättfärdiga. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större, Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är lite krånglig, Paulus, när han skriver. Men ungefär så här. Adam finns där borta någonstans. Kristus finns här borta någonstans. Jag ska inte låta ta fram några personer som ska få illustrera det. Utan tänk er det nu, att Adam finns där. Han gjorde någonting som fick konsekvenser för hela människosläktet. På ett negativt sätt. Han syndade, det är det Paulus säger. Och så därmed syndade alla. Vi alla som är här. Det blev konsekvenser som var katastrofala. Hela människosläktet kom ur kurs. Missade målet. Och hur ska då jag som lever här kunna gå tillbaka dit där Adam finns och göra det rätt som han gjorde fel? Det är omöjligt. Hur ska det gå till? För det hjälper ju inte om jag agerar så mycket som möjligt här om felet ligger där borta. Jag måste tillbaka dit. Och hur ska det gå till? Jo, säger Paulus. Kristus kom. Han gjorde det rätt som Adam gjorde fel. Han står rättfärdig inför Gud. Han lydde Gud. Han blev en av oss. Han gjorde det för vår skull. Så nu tar jag min riktning utifrån Kristus istället. Det är han som är min ledstjärna. Jag knyter an mitt liv till honom. Jag blir född på nytt i honom. Ungefär så resonerar Paulus här. Och det är nåd. Det är bara nåd, ingenting annat. Vi använder ju ibland bilder på det där, eller samma ordformuleringar. Vi säger ju till exempel när Sverige har vunnit ishockey att vi vann. Men inte har vi spelat någonting. Och förlorar de, säger vi att de förlorade. När människan landsteg på månen så sa vi har varit där. Mänskligheten, människan har varit på månen. Men det var ju Neil Armstrong som var där. Jesus representerar oss alla. Han dog för alla människor. Vi var där. Det var vi som dog och uppstod med honom. Är ni med? Paulus målar alltså en bild av Adam och Kristus. Och han beskriver hur Gud har kommit till oss i vår utsatthet. I vårt dilemma där vi inte kom till rätta med vår situation. Och han räddade oss. Han har klivit ombord och fört oss i hamn. Hur kunde Gud komma till oss? Jo, han kunde det för att han är Gud och för att han är människa. Han blev en av oss, som vi, skriver Hebreerbrevet. Han kommer till oss gående på vattnet där vi var i vår utsatthet och så för han oss i hamn. Därför att Gud gör det av kärlek till oss. Gud är inte arg och vred på oss för att vi har gått vilse, utan han älskar oss så mycket att han gör allt för att vi ska komma rätt. Han agerar på grund av kärlek. Och det är inte heller så att Gud sänder liksom meddelanden eller budskap eller representanter som frambär budskap om hur människan ska ta sig i land. Han ger oss inte en instruktionsbok. Han kommer själv till oss. Han går till och med i döden och mörkret för att göra det möjligt för oss att komma hem, att komma i hamn. Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom en enda människa kom rättfärdigheten in i världen. Allt det Gud har gjort har sitt upphov i Gud, i honom. Han har försonat oss med sig genom Kristus och ställt oss i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus, och han ställde inte människan till svars eller människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Vad är glädjebudet? Vad är trösten? Vad är inbjudan? Och att stå i försoningens tjänst för den här världen. Och glädjebudet är ju att han har försonat oss. Och trösten är att han ställde mig inte till svars, utan han gick in i mitt ställe. Sug på den. Ta med er den. Och det här är de goda nu. Det här är evangelium, att Gud har kommit till oss och gett oss en hamn, om vi får använda den bilden, eller en möjlighet att hitta en fast punkt i tillvaron, att knyta an vårt liv till den stora berättelsen som Gud har färdigställt åt oss. Och den berättelsen fortsätter genom oss. Vi får förtroendet att bära budskapet om denna försoning vidare till andra. Och säga, hallå, kom igen, det finns en hamn för dig, det finns en möjlighet för dig att ta emot Jesus i ditt liv. Och så kan till och med en gudstjänst som den här få vara ett sånt tillfälle där vi får på nytt säga, Jesus, jag vill knyta an mitt liv till dig. Eller om du inte har gjort det någon gång, får säga, ja, jag vill göra det. Och han väntar på oss. Se, jag står för dörren och bultar, säger han. Om någon vill lyssna till min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.